Gud är kärlek, var inte rädd, står det på vår kyrkvägg här på Andreaskyrkan. Men vad betyder det i praktiken? Vad betyder det i dessa tider vi lever i nu? När Jesus får frågan om vilket som är det viktigaste budet så svarade han: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och din nästa som dig själv. De orden var väl kända för hans åhörare. Men när han reste och gick vidare på sin väg, kärlekens väg, så såg den inte riktigt ut som hans följeslagare hade tänkt sig. Vanliga kvinnor och män som brutit upp ifrån sin inrutande vardag för att leva tillsammans med denna märkliga profet ifrån Nasaret var alla präglade av ett liv under hårt ockupation av den romerska makten. Fattigdomen växte ibland många. Några som lierade sig med romarna förstod att göra sig en hacka genom att göra tjänster och gentjänster. Den religiösa eliten höll folket i schack genom stränga regler om som var tillåtet och otillåtet. Den som var ren och den som var oren. Sjukdom och galenskap var säkert för sånt som var synd. Sådana människor skulle stötas ut. De hade förtjänat sitt straff. Mitt i denna hårda verklighet så skildrar evangelierna hur Jesus går omkring bland de oberörbara och rör. De halta, de besatta, de blinda, de spetälska, de coronasmittade. Och glädjen visste inga gränser när hälsan återvanns, förutom bland maktens män som började att överlägga: hur ska vi få bort denna upprorsmakare? Och än värre blev det när man såg Jesus vara tillsammans med allsköns fifflare, tullindrivare och prostituerade, ja, syndare. Människor som man inte skulle befatta sig med som en rättrogen jude. Och dessutom så påstod han att han förlåter synder, vilket ingen annan än Gud kunde göra. Det måste betraktas som hädelse. Men hos folken och lärjungarna växte förväntan och glädjen. Kan han vara Messias? Den som vi har väntat på. Den som ska befria oss ifrån ockupationen som vi lever under. Och så börjar han att tala om det som ligger framför. Och det blev nästan en chock för dem som hörde. Att människosonen ska utlämnas åt hedningarna. Att de ska skymfa och spotta på honom. Att de ska prygla och döda honom och att han ska uppstå på tredje dagen. Vem kan ta in något sånt? Att Jesus hänvisade till profeterna, det hjälpte föga. Ingen orkar väl höra att katastrofen är på väg när man tycker sig stå till tröskeln till något helt annat av liv och styrka. Kanske det bara är genom egna erfarenheter som vi verkligen kan förstå någonting om kärleken. Kärleken tycks vara som ljuset, som är osynligt, tills det träffar en yta eller ett föremål kommer i dess väg. Kärleken, säger Sven Delblanc, detta fjun av Guds vinge som uppväger allt livets bly. Den kristna tron beskriver kärleken som ett aktivt val. Valet att inte blunda för en sammansatt verklighet. Att ta in medmänniskan i hela hennes värld utan att väja ifrån det ömkliga och frånstötande. Den håller upp ett tecken för kärleken, korset. Den kristna trons mest centrala och samtidigt mest svårsmälta symbol. Korset berättar om den enda kärlek som fullt ut orkar att hålla ihop den motsägelsefulla bilden. Som ser hela sanningen, alla sår och sprickor, och ändå fortsätter att älska. Först när allt som är sant får vara sant kan en verklig förändring ske. Det kallar den kristna tron för försoning. Paulus kallar korset för en dårskap, eller ordagrant från grekiskan en skandal. Det är en Guds dårskap som är visare än människors vishet. Korset vänder upp och ner på alla kärleksbegrepp. Som människor håller vi gärna fram det som är starkt, friskt och helt. Men på korset visas den gudomliga kärleken från sin svagaste sida. Det går inte riktigt att begripa. Ingen annan gud har sår, skriver Ylva Eggehorn. I vissa perioder av kristenheten har man predikat mycket om Jesus sår och blod. Du som av kärlek varm blödde för mig, sjöng man på 1800-talet på väckelsemötena. Och för oss låter det nästan bisarrt och lite frånstötande. Men i en tid som dyrkar det perfekta och fulländade, inte minst i kroppsligt avseende, så finns det en radikalitet också i de här orden. Hur många av oss gömmer inte undan våra kroppsliga och själsliga tillkortakommanden och skäms? Tidsandan föreskriver ju styrka, framgång, medan vi många i hemlighet bär på svaghet och sår i själen. På korset, säger den kristna tron, visar Gud själv fram det som vi människor gör allt för att dölja. När kärlekens blod rinner ner från Jesus sår, så är det som en helande ström rinner ut över hela världen och in i varje verkande spricka, i varje människas hemliga nöd. Strömmen från korset är ett uttryck för total medkänsla, identifikation som går utöver vad vi kan ta in. Vad betyder detta då i praktiken? Ja, det svaret måste vi var och en söka i vår vardagsverklighet. Men den kristna tron erbjuder vägledning. Vi inbjuds att gå kärlekens väg. Som människa behöver inte jag bevisa mitt eget värde. Jag får vila i att vara till, buren, läkt, villkorslöst älskad och sedd. Och sen inbjuds vi att ta ytterligare ett steg. Att se längre än till vår egen längtan att vara i centrum. Och se att kärlek också kan innebära offer. Att kunna avstå, att kunna göra uppoffringar, vara sårbar och utsätta sig för risken att bli avvisad och besviken. Ja, sviken. Långfredagen talar om en Gud som avstår. Som avstår för kärlekens skull. Från sitt liv, sin makt och härlighet. Sin rätt att ha rätt. Från sin skapelse som Gud lämnat över till människan att vårda och förvalta. Den berättar om en Gud som blir sårad gång på gång men ändå inte ger upp. Långfredagen inbjuder oss att göra sällskap med Gud och försöka ha ögonen vidöppna mot oss själva, vår medmänniska och den värld vi lever i. Att se sprickorna och bristerna. Att se människans ofattbara förmåga att göra det mest fasansfulla utan vare sig ånger och samvete. Men samtidigt hoppas på människans myndiga, självständiga möjligheter till ansvar och förmåga. Långfredagen inbjuder oss att älska. Att bära och se tillsammans med Gud. Att försöka hålla ihop hela bilden. Utan att ge upp. Fast det säkert kommer innebära både besvikelser och bakslag. Amen.